Ja, då skulle jag underhålla er ett ögonblick under rubriken Högkyrkligheten i Svenska kyrkans framtid. Jag kommer att tala om fem punkter. Den första är en positionsbestämning. Den andra handlar inte om liturgi. Den tredje går via Råbygatan till Lunds central. Den fjärde dyker ner i medeltiden men skakar vattnet av sig. Och den sista handlar kanske om vad Erik Petrinla har påpekat i sin föreläsning i torsdags, att den tionde spetälske kom tillbaka till Jesus därför att han var samarier och inte hade någon präst att gå till. Och alltså när vi inte har några präster att gå till och då får komma till Jesus. Jag avser inte att ge en heltäckande bild av högkyrkligheten i Svenska kyrkans framtid, utan kanske på några punkter, några linjer som pekar framåt. Den första punkten då, som var en positionsbestämning: högkyrklighet är inkarnationstänkande. Högkyrklighet är inkarnationstänkande. Inkarnationstanken som strukturerande element finns i mycket katolsk och anglikansk teologi och finns hos Luther och i lutherdomen här och var. Men i protestantismen som vi känner den, nämligen i 1800-talstappningen, där man snarast tänker i termer av motsättning mellan Gud och världen, så är den inte strukturerande. Och i den mån lutherdom blir protestantism, och det blir den ganska lätt nu för tiden, så blir inkarnationen inte längre det strukturerande. Och då vill jag påstå att i Sverige så är det i Lund och i högkyrkligheten, enkannerligen i lundensisk högkyrklighet, så har man medvetet tagit vara på det här inkarnationsteologiska draget. Det här betyder alltså att högkyrklighet är både ett pastoralt program och en teologisk grundinställning. Jag tror att det förbisett hur oerhört strikt uppbyggd Fader Gunnars kyrklig förnyelse från 1935 är. Boken är alltså inte en samling kyrkliga önskemål, utan en ytterst konsekvent eklesiologi och pastoralteologi som, eller ska jag säga, en eklesiologi som punkt för punkt tillämpas pastoralt. Det börjar som en ortodox 1600-tals dogmatik med det bekännelsetrogna draget, nämligen om skriften och traditionsbildningen. Och så fortsätter det med det sakramentala. Det är alltså inkarnationen som det strukturerande elementet. Och så kommer det ofta motsagda hierarkiska draget, men det är bara ett uttryck för att kyrkans form också speglar inkarnationen. Det handlar alltså om kyrkans synlighet. Och så som det sista, och verkligen sista, det liturgiska. Och det är då bara en följd av det hittills sagda. Liturgi är tillämpad teologi, tillämpad antropologi. Alltså en kyrkosyn strukturerad utifrån inkarnationen. Det katolska påståendet kyrkan är Kristi kropp, och hon blir det hon redan är i lämmarnas sakramentalas liv. Det påståendet är möjligt också i en lutherdom som tar finitum capax infiniti på allvar. Och däremot är det omöjligt i en protestantisk tradition, om man nu tar protestantisk i den meningen jag tidigare antydde, där man talar om Kristi kropp som Kristi herradömes område på något vis, förverkligat i lämmarna. Om man får generalisera något, främst genom lämmarnas livsföring. Motsättningen alltså mellan, låt oss då återigen generalisera och säga, reell och idealistisk kyrkotanke var kanske ganska otydlig 1935. Men i ett längre perspektiv blev den mycket tydlig. Å ena sidan Fader Gunnars blodfullhet och antipietistiska livsföring. För honom är inkarnationsteologi naturlig. Å andra sidan en mera intellektuell lundateologi. Och Sos Nygren, som ju på ett förkrossande sätt dominerade Lund vid seklets mitt. Och på 30-talet också, med all vördnad med Nygrens kyrkotanke, med ordet som ju sakrament. Det finns i den här boken om Kristus och hans kyrka från början på 50-talet någon gång. Det gör kristen tro och kristen kyrka med till ideologi, åskådning på klassiskt 1800-talsmanér. Det här handlar alltså om lutherdomens och en genuin lutherdoms katolicitet. Visst är vårt släktträd brokigt och katolskt i högkyrkligheten. Det här är inflytelser från både Anglikanien och från Mellaneuropa, det romerska Mellaneuropa. Men det finns också den traditionen som vårdas inte minst av fader Gunnar i Rätte lärare, som för linjen tillbaka just genom Luther till kyrkofäderna. Och här är den högkyrkligheten alltså i bästa mening apostolisk och katolsk. Speciellt i svenska kyrkan hänförs den här traditionen ju ofta till Laurentius Petri, av för dagens firningsämne olyckliga omständigheter tvungen att framdra sitt liv i en mera nordligt belägen ålderdomlig universitetsstad. Kanske vi med lika stor värme kastar våra blickar över sundet och tänker på Grundtvig som en god exponent för en luthersk inkarnationsteologi. Vi har alltså hemma i den här traditionen av evangelisk katolicitet. Vi ska ta vara på den traditionen som Söderblom är en god exponent för med den evangeliska katoliciteten. Och då menar jag alltså att med visst allvar att vännen Gösta Hallonsten har kapitalt fel när han i Signum i diskussion med gentemot Holsten Fagerberg identifierar svenska kyrkan med tysk luthersk protestantism. Vi har alltid ägt hemortsrätt i den katolska evangeliska katolska traditionen i svenska kyrkan, och högkyrkligheten har drivit det här och har god rätt att driva det. Högkyrkligheten har genom inkarnationstänkandet präglats av högkyrkligheten som bäst, ska vi kanske säga, har präglats av en kulturöppenhet. Jag tror att lundensarna tillsammans då med naturligtvis med Olof Hartman, som verkligen hör till högkyrklighetens fäder ändå, de är mer öppna för en helhetssyn för kultur och samhälle än uppsaliensarna, som också är en följd av den här tanken på den evangeliska katoliciteten. Så får jag då, jag ska sammanfatta den här punkten och säga att högkyrklighet är evangelisk katolicitet, en sund och glad världslighet, katolon. För högkyrkligheten fortsätter ensam i svenska kyrkan att forma en teologi och en pastoral som med inkarnationen som strukturerande element driver en analogi mellan Gud och hans skapelse och leder fram till en social, eller om man i forma sammanhang så talar man gärna om kommunio, en social och kulturöppen, antignostisk och icke-pietistisk kyrkosyn som, och här måste markeras att högkyrkligheten, eller åtminstone jag själv, kanske har bytt fot, eller åtminstone språk, som är i en mening folkkyrklig. Och när jag säger det så måste man naturligtvis göra några randanmärkningar. Det första, om Billing, hans folkkyrkotanke, är väl en förvrängning av katolicitetstanken. En folkkyrkotanke i det protestantiska sammanhanget som är en motsättning mellan Gud och världen. Eller åtminstone att man, den tankevärld vilken man utgår från, har en idealistisk motsättning mellan de två. Kan man inte undvika dikerna, antingen att sekularisera kyrkan, ja, det är sekulariseringsteologi och det är Sveriges riksdag och alltihopa det där, eller att sakralisera världen, och det är pietismen eller KDS-andet. Tänk dig ett katolskt och inkarnationsteologiskt grundmönster förfaller som en folkkyrkotanke skulle kunna få en rimligare utformning. Katolicitet är då en sorts alltinglighet som bejakar människorna och bejakar kulturen. Och åtminstone den unge Gustav Wingren är härvid kanske högkyrkligare än vad han vill medge. Det andra påpekandet till detta påstående, det är det att här krävs det av oss en uppgörelse, eller åtminstone någon sorts moratorium, med de karismatiska och evangelikala grupperna i svenska kyrkan och i högkyrkligheten. Vi har drivit samman av kvinnoprästfrågans tvång. Och där är då många inom högkyrkligheten som menar sig vilja förena det karismatiska och det sakramentala draget. Och kan man göra det, så vore det en oerhört viktig uppgift om den lyckas. Jag ser just nu ärligt talat inte hur det skulle kunna ske. Min andra punkt. Den liturgiska segern gör att högkyrkligheten nu måste bli antiritualism. Ritualism är det värsta jag vet. Jag påstår, det var en olycka att liturgin var så pass ointressant för kyrkoledarna på 30-50-talen, så att de högkyrkliga kunde muta in det som sin ostörda nisch. Det betyder att högkyrklighet och liturgism kom att identifieras. Nåja, visst var det en lycka på sitt sätt för det svenska handboksarbetet. 1980-talet har betytt den nästan fullständiga segern för det högkyrkliga liturgiska programmet för 30-talet. Med det oerhört viktiga undantaget att det inskränker sig till formerna. Innehållsmässigt är det sämre. När man läser en del böner i handboken, så förefaller de vara avsedda av att läsas av, föreläsas av en kvinnopräst iklädd röcklin, stålar, manippel, kåkåpa med ett ljus i ena handen och en ros i den andra handen. Högkyrklighetens nya roll måste bli antiritualism, en återhållsamhet när det gäller rituella ting som låter saken framträda, som framför allt på ett intellektuellt hederligt vis uttrycker sambandet i liturgin mellan Guds närvaro och mänsklighetens kulturella självuttryck, om man så säger. När Gustav Wingren i Opuscula Ecclesiastica till fader Gunnar inskränker högkyrklighetens bidrag i Svenska kyrkans framtid till liturgin, så betyder det att högkyrkligheten inte har kunnat tydliggöra vad liturgi är. För visst är liturgi viktig för oss, och kanske viktigare för oss än för andra. Det speglar dogmat, och det är därför som liturgin är, i högkyrkligheten är konstitutiv för kyrkan, inte dekorativ. Och den dogmatiska vinklingen noterade väl aldrig Gustav Wingren i den där diskussionen. Men liturgin är aldrig ett självändamål, och egentligen är den inte heller evangeliserande. Framtidsuppgiften här är att förena dogma och liturgi på ett sådant sätt så att liturgins sprängkraft märks. Och därför är det bra, tror jag, om vi får en liturgisk strid nu i den svenska kyrkan, om vi kunde få det att florera. I det här, om det nya specialmissalet till exempel, i den här liturgiska utvecklingen är Lorentzenstiftelsens roll viktig. Missalerna och specialmissalerna, de är sydsvenska produkter. Och må det också så här om familj sägas att stora delar av förarbetena och viss mån slutprodukten till handboken 76 och till vår nya handbok, eller handboksförslag 76 och till vår nya handbok, det har tillkommit på Nilstorpsvägen 6. Det här får 2000-talets Dickelander påvisa. Hur det kunde ha blivit om det fått bliva kommer att framgå av det nya specialmissalet som nu håller på att distribueras. Och det är väl utan tvekan det viktigaste av allihop. Min första önskan när det gäller liturgin är alltså att vi nu ska lämna det liturgiska snickeriet för att ägna oss åt ett förnyat arbete med liturgisk teologi som fundamental teologi. Liturgi är erfarenhet satt i förhållande till Gud treenig, Gud inkarnerad. Liturgi som teologi plus antropologi. Min andra önskan gäller det som Erik Petrén drog upp om tidigärden. Modern svensk tidigärd föddes eller drack åtminstone modersmjölken i Lunds domkyrka med Adel och Peters. Och sen fortsatte det här, flyttade hit. Här på Hjälmseryd så har den utövats och fått fler och fått avläggare på andra håll också. Men folklig har den som sagt var inte blivit. Och det är en stor uppgift att kunna skapa enkla former för en folklig tidigare. Så om den nu är utformad så är det en böneform för intellektuella och klosterfolk. För människor som kan läsa fort innantill. Nere i församlingarna till syföreningstanterna har det inte nått. Och det fordras på något sätt här för att man ska kunna komma dit hen. En koncentration på de väsentliga dragen. Att bedja Guds ord. Det att det är viktigt att tugga formuleringarna om och om igen. Det här indoktrinerande draget, om vi så säger, som finns i tidigöden. För att man ska kunna finna djupare och enklare former. Jag är tveksam till om det här går att åstadkomma idag, den här enklare tidigöden. Det tomrum som fanns, behovet av det här tuggandet, det är just nu uppfyllt av bibelvisan. Men den tiden, den kanske har sin tid, bibelvisan. Och när den tiden är förbi, då kanske tidigärdens tid kommer. Det tredje punkten som jag har, som går via Råbjörgatan till Lunds central, den handlar om högkyrklig ekumenik. Ett sätt att driva katolicitet och apostolicitet. Som teologisk student boende här på platsen så hade man att vandra till Sandgatan på vad som benämndes farornas väg. Efter Ugglehuset så låg Pantbanken, det där huset som ligger på snedden. Och sen vid Mortenstorget fanns Systembolaget. Och däremellan låg Råbygatan med påvens dolska hantlangare. Ack, betydligt mer lockande än Pantbanken, och åtminstone lika lockande som institutionen på Mortenstorget. Jag är härmed inne på det ekumeniska problemkomplexet. Till Råbygatan och till Mortenstorget. Härmed markeras att högkyrkligt ekumeniskt intresse är mer riktat åt de stora klassiska samfunden och mindre åt frikyrkligheten. Laurentiusstiftelsens fäder, och av dem är väl fader Olof den som har varit här, men nu är det ingen kvar utav dessa, nej. Men de var europeer och är europeer, kunde aldrig inordnas i Lunda teologins och Svenska kyrkans ändå ganska snäva ramar. Fader Ragnars Ekström med oerhörd lärdom och med väldiga kontakter i den anglikanska kyrkan, fader Olof och skolastiken, fader Bengt Strömberg, fader Kjell Barnekov, båda i Frankrike. I Lund kunde man, vilket jag då möjligen man inte kunde i Uppsala, i Lund kunde man häva sig upp över ankdamskanten och blicka ut över kontinenten. I synnerhet om man ställde sig på den pall som Råbygatan erbjöd. Med fäder som bröt på franska när de talade latin, gloria in excelsis Deo. På Råbygatan, där tog man efter alla korstecken och alla bugningar. Och så utfördes de här på denna ort. Här var ju kapell då. Och lärde sig att buga precis likadant som dem. Och så reste man utomlands för att lära sig att buga ännu mera perfekt. Men så hände sig då detta märkliga på 60-talet. Och det berättas om en student, en yngling, nu docent här på orten, som reste hela vägen för att lära sig att buga så där väldigt exakt. Och så kom han tillbaka och skulle han ministrera i mässan. Och det var ju då där framme. Och han stod och, men då när han skulle buga sig enligt alla konstens regler, så lutade han sig istället en aning bakåt för att visa att han nu hade lärt sig att man inte skulle buga. Konciliet var här. Och därmed blev ekumeniken problematisk för högkyrkligheten. För före konciliet var ju högkyrkligheten som en lutherdom med katolska och inkarnationsteologiska förtecken. Före konciliet var vi en intressant samtalspartner för katolikerna i den mån de överhuvudtaget samtalade. Efter konciliet, när de teologer som också inspirerat högkyrkligheten på allvar slog igenom som normbildande på romerskt håll, när kyrkotanken där verkligen präglades av dubbelheten Guds folk och Kristi kropp, då ser sig högkyrkligheten plötsligt som ekumeniskt övergiven. Rom, eller åtminstone Stockholms katolska stift, blir plötsligt ekumeniskt, men man ägnar sig åt kontakter med den svenska statskyrka som man, enligt de bedömningar som man också gör, drar sig allt längre bort från allmänkyrklig konsensus i en rad viktiga frågor, ämbetsfrågan, dop, medlemskap och så vidare. Inte ens det från Laurentiusstiftelsen, ska vi säga, emanerande initiativet FKE vinner något egentligt intresse på romerskt håll. Varför har det blivit så? Jag kan inte riktigt svara på den frågan. Vore tacksam om någon här kunde göra det. Naturligtvis har det att göra med, eller naturligtvis finns det flera orsaker. Dels är det den roll som högkyrkligheten har hamnat i svenska kyrkan. Att man har isolerats tillsammans med andra gammaltroende grupper i kvinnoprästfrågan. Och dels med den roll, och mer med den roll tror jag, som romarna har tilldelat sig själva i svenskt kulturliv. Där man ju nu besätter panassen. Man är ju bevars europeer och icke tundrans folk. Man är livrädd för att dra in i det tundrafolkets gräl som handlar om prästers kön. I förhållande till romarna är det då för högkyrkligheten en position att återerövra. Och då tror jag fortfarande att Lund är ett tacksamt utgångsläge att återinträda i den europeiska sfären ut ur den nordliga, kanske ska vi säga nordatlantiska. Och då av nödtvång, eftersom det katolska stiftet i Stockholm är sånt som det är, så får man göra det genom att resa till Europa. Och jag säger mycket medvetet Europa. Jag tror att här är en roll också för högkyrkligheten att vara lite kritisk mot impulserna från Amerika och att omvandla också impulserna från tredje världen och på något sätt europeisera dem. Att låta dem formas och nyttjas i vårt europeiska sammanhang. Och här finns traditionen från Söderblom igen, som vi skulle kunna ta vara på. En konkret och viktig uppgift för svensk högkyrklighet här vid lag, låt säga under de närmaste 10 åren, skulle vara att driva Lima-texten som en utmaning till den allt mer förkalkade, jag säger inte petrifierade, det skulle kunna misstolkas, men förkalkade svenska kyrkosystemet. Efter 20 år av vildsinnig ekumeniken så har det återigen blivit roligt för oss med ekumenik. För i Lima-texten är kyrkornas traditioner och naturliga växt, deras apostolicitet, katolicitetsdraget, är återigen något viktigt. Faith and Order är tillbaka. En annan och då för Laurentiusstiftelsen mer då regional uppgift här på orten är, som skulle kunna vara programmatisk för den som vill hävda kyrkans apostolicitet, det är, skulle kunna vara att finna och att driva ett alternativ till den här lundensiska hermeneutiken som är så osannolikt fyrkantig, främsta exponent härvarande domprost. Man driver någon slags, om jag förstår det rätt, en förgrovad gadamersk hermeneutik. Men i den mycket, mycket förenklade motsättning mellan dåtolkning och nutolkning förmår man inte ge uttryck för kyrkans fortlöpande förvaltande av trons hemligheter och att kyrkan är en del av vår kultur, inte motsatt den. alldeles begripligt för vilken hedning som helst, men inte för en svensk kyrkopolitiker, kan det uttryckas så att kontexten i Europa och framförallt i en samling kyrkfolk alltid delvis är skapad av texten. Nuet är format av historien. Här har både romersk, katolsk och luthersk ortodox tanke betydligt fler nyanser. Och dessutom kan man då närma sig modern litteraturteori på ett intressant sätt utan att gå omvägen över hennes köster. Nåväl, nu till min sammanfattning. Ekumenisk uppgift för högkyrkligheten: hävda kyrkans apostolicitet och katolicitet. Att svenska kyrkan är en del av den stora västliga traditionen. Hur mycket jag än älskar den ortodoxa, så kan vi inte slinka in där, allt annat tal i romantik. Svenska kyrkans ekumeniska intresse måste då alltså handla om vår egen schism, och det är 1500-talet, och vårt eget århundrade. 1800-talets frikyrkor intressanta bara i den mån de tillfört 1900-talets svenska mentalitet någonting. De amerikanska rörelserna är alldeles ointressanta ur ekumenisk synpunkt. I 2000-talets motsättning, den stora motsättningen som jag tror kommer mellan kyrkor med apostolisk ordning, kallade för nådemedelsfromhet och förläggdes ursprung till medeltidens och reformationens Europa, och den här mentalitetens nya uttryck också i tredje världen å ena sidan, och så de nya andliga rörelserna av evangelikal typ kallade för massmediafromhet, förläggdes ursprung till pietismen och till USA, så måste svenska kyrkan tveklöst stå för apostolisk nådemedelskristendom. Svenska kyrkans historia, svenska kyrkans nådemedelsförvaltning är evangeliskt katolsk. Att driva det är högkyrklighetens uppgift, och kanske är hon just nu ganska ensam om att hävda det här svenska kyrkans historiska roll i det ekumeniska sammanhanget. Konkret då för högkyrkligheten två uppgifter under resten av 80-talet. Det första, läs Lima, diskutera Lima, jaga det svenska etablissemanget med Lima. Två, ut och res, se andra folk, andra kyrkor, upptäck vad som bär. Har man internationellt bagage, prästkandidater, har man internationellt bagage, så blir prakten lättare att genomlida. Fjärde punkten, om det asketiskt klerikala gregorianska kyrkoprogrammet, som är både en nödvändighet och en risk. Det här var Erik Petrén inne på. När vi gnäller över hur förfärligt det kyrkliga läget är, och det gör vi ofta som högkyrkliga, så har gnällarna, de har bara delvis rätt. När vi klagar på bristande libertas ecclesia, kyrkans frihet i svenska kyrkan idag, så är att märka i alla frågor utom de som har med ämbetet att göra, så har vi åtminstone har vi haft problemformuleringsföreträdet, eller åtminstone varit med om i gruppen av dem som haft problemformuleringsföreträdet. Det gäller gudstjänstlivet. Det gäller doppastoralen, det gäller dopmedlemskap. Det gäller kyrkastat. Det gäller nattvardsförnyelsen, det gäller biktens förnyelse om det nu blev något av den. Det gäller församlingssynen. Det gäller också kyrkoetiken, till exempel äktenskap och abort. Högkyrkligheten har i stor utsträckning formulerat frågorna och ställt utmaningarna. Och det är ju också så att även måttligt begåvade journalister idag ser högkyrkligheten som alternativet till det nuvarande kyrkoetablissemanget. Innan kyrka-stat-arbetet kom igång, så var det högkyrkligheten som rullade stenen i uppförsbacken. Vigselplikten och kvinnoprästfrågan, där vi gav vårt blod, vårt svett och våra tårar, det var de punkter där vårt agerande tydliggjorde att statskyrkosystemet i dagens situation måste avvecklas. Och omvänt naturligtvis också. Jag tror att vid självbesinning är det nog så att kvinnoprästmotståndet hade aldrig fått den omfattningen det har, och hade aldrig fått den status confessionis det har, om det inte hade genomförts eller inte fått den karaktär det hade genom att det var så att genomförandet av reformen skedde så tydligt i förbund med staten, om inte kvinnoprästerna på så vis band sig i statskyrkosystemet så som man har gjort. Och ändå, i vår roll som spjutspets, så är vi naturligtvis marginaliserade idag. Inte minst i Lund. Jag tror att det har att göra med en svårighet som också är det gregorianska kyrkoprogrammets svårighet. Det som Erik Petrén nämnde om den tidiga medeltidens program. Man är monastisk och man är klerikal. Eller man var monastisk och man var klerikal. Och man blandade dessutom ihop de två. Frågan efter kyrkans frihet tvingar fram en koncentration på ämbetet som gör att församlingen och pastoralen kanske i viss utsträckning kom i skym undan. Slagordet Libertas Ecclesiae, som var programmatiskt för arbetsgemenskapen kyrklig förnyelse, det är ju hämtat från det här gregorianska kyrkoprogrammet på 1100-talet. Det är klinirörelsen, och i Sverige är det då Erik den Helige, och här är det arkebiskop Eskil, deras kyrkopolitiska program. Man kan sammanfatta det i fyra punkter: valrätten, prästvalens kyrkliga karaktär, privilegium canonis, prästens rätt att svara inför andlig domstol, kyrkans ekonomiska oantastlighet, och till slut kyrkans etik har offentlig karaktär, det är inte någon privat etik. Och alltihopa det här är ju saker som återkommer. Ett alldeles utmärkt program, bestämmande på medeltiden, präglar fortfarande i stor utsträckning det svenska kyrkorättsliga arbetet. Främste forskare på området i vårt land, och kanske en av dess främsta moderna exponenter, eller åtminstone högst uppsatte, var domprost på orten, Yngve Brilliot. Högkyrklighetens svårighet har varit att vi har tvingats att driva frihetsfrågorna så hårt att den monastiska och klerikala linjen i det här kyrkans frihetsprogram har kommit att dominera. Vi har varit tvungna, för att på 1900-talet, precis som på 1100-talet, har detta varit enda sättet att hävda kyrkans synlighet, att skapa någon slags elitistiskt centrum som kunde ge kraft åt hela kyrkokroppen. Det är Bojärts slagord här om prästväckelse före folkväckelse. Det är askes, det är regular, det är systra- och brödraskap, det är utförlig och invecklad tidigare, där man måste ha många färggranna band och slå på olika ställen i boken, sånt som mina syföreningstanter inte kan. Och så har vi trott att utifrån det här så ska vi kunna bygga en församlingspastoral, eller rätt sagt att detta har varit församlingspastoralen i bestämd form. Men i själva verket så är det här asketiskt monastiska klerikala draget, det är bara ett av många sätt att leva ett kristet liv på. Och leva ett högkyrkligt liv på. Den högkyrkliga inkarnationstänkta pastoralen har fler aspekter än kyrkans frihet. Högkyrkligheten blev då, som Erik Petrén också påpekade, ganska ofolklig. Den här sidan, den monastiskt klerikala sidan, har varit fruktbar på många sätt när det gäller att söka efter Gud i en ny tid, när det gäller liturgin och dess, ska vi säga, sökande i människohjärtat efter uttrycksformer. Och den klerikala linjen, Fader Gunnars berömda hierarkiska drag, har varit bestämmande för mycket i det högkyrkliga programmet. Och det är korrekt så långt som att kyrkans ämbete hör till kyrkans offentlighet och synlighet. Att inkarnationstypen kräver på något sätt en representationstanke och att ämbetet blir garant för kyrkans bestånd i ett allt mer sekulariserat i en allt mer sekulariserad situation. Men högkyrklighetens roll i Svenska kyrkans framtid kan ju inte inskränkas till det här, utan det måste handla om kyrkans närvaro och kristen etiks närvaro, att det hävdas av myndiga lekmän. Det måste ställas i ett annat sammanhang. Det ska stå mitt levande mitt i församlingarna, i kyrkans hela pulserande trostradition. Och här tror jag att det finns mycket arbete att göra för högkyrkligheten i framtiden. Högkyrkligheten har kyrkorättsligt hävdat ämbetet, men därav kan det inte bli en pastoral. Och man har, när man talar om socialetik, så måste den också formuleras i församlingar av lekmän med präster mitt i, men inte mer än mitt i. Och här tror jag då att synoden är det viktiga och det riktiga korrektivet till den här snedbelastningen som högkyrkligheten har haft. Nåväl, ska man göra en nyansering av det här och dessutom placera det här på Laurentiusstiftelsens 50-årsjubileum, så måste det ju sägas att den gregorianska linjen, den har drivits hårdare i mellansvensk högkyrklighet än i sydsvensk. Och att man ungefär från 1968 och framåt kunnat finna andra vägar och andra nyanseringar just utifrån det sydsvenska perspektivet. Sammanfattning om kyrkans frihet. Vi måste alltså hävda Libertas Ecclesiae som en glad frihet för församlingen att leva på olika sätt i en kallelsernas och erfarenheternas mångfald i enhet, där man tar vara på kyrkans hela erfarenhet. Och de här kallelserna får vi också hävda gentemot kyrkoapparaten, på tvärs gentemot hela det allt mer legaliserade kyrkosystemet. Alltså samma uppgift som ordnarna tog sig på medeltiden. Som en, ska vi säga, någon slags inomkyrklig opposition där man verkade i andra former, som på något sätt visade att det går att vara kristen på andra sätt än vad etablissemanget föreskrev. Vidare måste vi hävda kyrkans frihet i Libertas Ecclesiae som en frihet att vara ett Guds folk i världen offentligt, och att denna världen aldrig får ta över kyrkans lärobildning och vad som brukar kallas opinionsbildning. Kyrkans ämbete är garant men aldrig bärare av denna frihet. Vår uppgift är att finna former för den lärobildningen och läroreceptionen. Och här sa jag att synoden har en uppgift. För den nya situationen ger en ny rollfördelning, och det är min nästa punkt och min sista punkt. Femte punkten, som var det där om hans samarien som kom tillbaka till Jesus därför att han inte hade någon präst. Och det är den allvarligaste utmaningen. När högkyrkliga inte får bli präster måste högkyrkligheten bli en lekmannarörelse. Det förefaller ju som om kvinnoprästreformen har kommit för att stanna, åtminstone de närmaste generationerna. Och högkyrklighetens roll i det här spelet de sista decennierna har varit barnets, att säga si, kejsarinnan har inga kläder. Inom överskådlig framtid kommer det finnas kvinnopräster i Svenska kyrkan, och vi lämnar henne inte, eftersom det är henne vi är döpta i och konverterar eller som det numera heter, averterar, latinkunniga må fundera över betydelseskiftningen, gör man bara inte därför att man gör, eller averterar gör man bara därför att man har blivit övertygad om att jag kan inte bli salig om jag tillhör det samfundet som jag har till nu. En aversion är alltså en samvetssak, aldrig en lämplighetsfråga eller en trevlighetsfråga eller ens en dogmatiskt intellektuell fråga. Ser man till de närmaste årtiondena så blir alltså frågan om Svenska kyrkan kommer att nå den punkt från vilken ingen återvändo finns, så att hon i sin grundläggande struktur kommer att slå in på gnostikers och svärmarandas väg. Och det beror ju ganska mycket på oss det. För genom högkyrkligheten bevaras, som jag ser det då, teologisk substans. Och genom högkyrkligheten sker klassisk nådemedelsförvaltning också i det ganska illa tilltygade skeppet Svenska kyrkan. Bli en lekmannarörelse. Några funderingar. Det här tillfälliga prästvigningsstoppet, som vi inte önskar, som vi ska med all makt protestera mot och visa, påvisa det orättfärdiga och omoraliska i både i själva stoppet och i myndigheternas hantering av det, etc., etc., etc. Men om det nu blir så, så kan det inte bli långvarigt. Jag tror att det blir andra saker som kommer att bli intressanta om bara något decennium. Och då gäller det för högkyrkligheten att stanna i Svenska kyrkan och bevara Svenska kyrkans katolicitet in i den nya situation där Svenska kyrkans bräckliga korthuskonstruktion faller samman och klassisk kristendom åter blir eftersökt. Och det är inte långt dit, tror mig. Vidare så tror jag att prästvigningsstoppet då innebär den unika möjligheten för högkyrkligheten att förändras från att ha varit en ändå ganska typiskt prästerlig rörelse eller klerikal rörelse, om vi talar om klerisiet i vid mening med präster och diakoner och diakonissor, till att bli en lekmannarörelse. Eller om man så vill kan man ju säga att tydliggöra att det redan så är. För om fromma högkyrkliga inte får bli präster, inte får bli diakonissor, vad blir de då? Och vad är deras kallelse då? Kallelse, det är inte bara, det är aldrig bara något enbart inre, att jag har fått bilden för mig att jag ska bli präst och då ska jag bli det. Biskoparna får rätta sig efter det. Utan kallelsen, den ställs ju också av yttre omständigheter som jag hamnar i. Och då naturligtvis också den yttre omständighet som detta samvetslösa och moraliskt fördömvärda prästvigningsstoppet innebär. Om högkyrkligheten då kan anvisa en väg att vara duglig lekman i församling, då skulle högkyrkligheten få ett enormt inflytande i Svenska kyrkan. Låt oss tänka tanken. En del högkyrkliga blir teologer, alltså till professionen, alltså studerande teologi. Alla kristna ska vara teologer, men några blir det så att säga genom akademiska studier. Men de blir inte präster. De kan vara kyrkokritiska och ändå kyrkliga. Och då hamnar de i olika kyrkliga uppgifter eller akademiska uppgifter. De blir prästutbildare eller församlingsassistenter och sånt där. Och tro mig, folk lyssnar mera på vad församlingsassistenten säger än på vad prästen säger. Andra förverkliga kallelsen till ett liv i kyrkan i en klostergemenskap kanske. Precis som 1100-talets kyrkokritiker. Några får samhällsuppgifter och kan utforma en kyrklig socialetik. Några hamnar i beslutande organ. Kunniga präster kan man strunta i där, men kunniga lekmän växer inte på trän. Kallelsen till den kyrkliga förnyelsen att bli lekmannarörelse är ett oerhört intressant perspektiv som vi ska fundera mycket över. Om vi nu kunde finna formerna för det här. Och här tror jag att den lundensiska traditionen är fruktbar. Jag återkommer till det om ett ögonblick. Naturligtvis kan det här bli ohållbart om det inte finns högkyrkliga präster överhuvudtaget. Församlingar och enskilda kristna kan inte så att säga bli liv, eller tron kan inte bli vid liv utan nådemedelsförvaltande präster. Men en framtid, några årtionden i samma roll som fosterlandsstiftelsen, fast med bevarad kyrkotrohet och nådemedelstrohet, skulle skapa om högkyrkligheten till en lekmannarörelse och en rörelse som funderade över kvinnans roll i kyrkan med enorm kraft. Och jag tror att det är möjligt att den omvandlingen kan ske, eller ska vi säga tyngdpunktsförskjutningen. I högkyrkligheten finns en potential som skulle kunna lösgöras för det här. Brödra- och systraskapen är sådana där erfarenhetsresurser. Och här kan vi dessutom hämta erfarenheter från andra hörn av Europa. Det gemensamma livets brödraskap är experimentfält för nya sociala former. Och också denna plats där vi nu sitter, Collegium Sancti Laurentii, är ju ett sådant experiment. Klosterkallelsen, det kan en utomstående som inte är i kloster svårligen tala om. Men här finns en tradition i Lund och Sydsverige med Moder Magdalena som hör till vår historia. Sammanfattning. Så kan man då i sydsvensk högkyrklig tradition urskilja drag som skulle kunna förena den här Libertas Ecclesiae-linjen med den icke-prästerliga orientering och den karaktär av ett pastoralt program, alltså församlingsorientering, som har förstärkts i högkyrkligheten på 70-80-talen. Och då först den lundensiska kritiken. Vidare sambandet mellan liturgi och diakoni, som är programmatisk för Laurentii-stiftelsens dotterföretag Hjälmsrydsstiftelsen, kyrkan mitt i världen, den tradition som vi fått från våra anglikanska kusiner, och låt mig som tillhör i generationen som går klädd i manchestertyg och var med 1968 peka på att anglokatolicismen ofta på ett spännande sätt förenar högkyrklighet med socialt och politiskt engagemang. Några har arbetat med socialetik, men det stora greppet har man inte tagit ännu. Och i det här sammanhanget måste naturligtvis också nämnas förnyelsen av diakonatet, som tydligen, eftersom vi har ett sånt kyrkomöte som vi har, så måste det ske på enskild väg. Och det är ju diakoner och diakonissor vana vid. Det tredje, en öppenhet mot Europa, framförallt Centraleuropa, som ställer oss mitt i hela den västerländska kyrkans tradition, eller kanske snarare traditioner. Och så till slut, den fjärde punkten, prägeln av inkarnatorisk ekklesiologi som gör högkyrkligheten på en gång församlingsorienterad och kulturöppen. Och som dessutom då ställer oss in i den klassiska traditionen av nordisk lutherdom som nådemedelsfromhet. Fader Gunnars storhet var ju egentligen inte att han skrev boken Kyrklig förnyelse, utan att han både skrev boken och gjorde den i Osby. Sydsvensk högkyrklighet är ändå till slut pastoral. Och det här, det gör ju då, om man ska sluta med en doxologi till 50-årsjubilaren. Ingen tvekan om att Laurentiusstiftelsen har en avgörande roll när det gäller att utforma den högkyrklighet som kommer att ha större betydelse än vi anar i Svenska kyrkans framtid.